Jävla kärle.
Vi testar ljudet.
Nej, först. Vi är igång nu.
Vi pratar högt.
Ja.
Vi pratar lågt.
Vi har redan testat ljudet.
Välkomna till Dealen med bilen avsnitt 214. Mm.
Välkomna.
Vilken vecka vi har haft. Först Öland, tur och retur.
Ja, just det.
I söndags när vi hade filminspelning för Bilsport och MC.
Det kommer vi återkomma till lite grann, måste vi prata om det.
Ja, verkligen. Mm. Sen Sundsvall, tur och retur igår, där vi hade möte med Northbike.
Mm.
Man kan säga att vi har avverkat några mil genom Sverige de här senaste 3 dagarna.
Ja, det kan man göra. Och igår hade vi också det stora nöjet att åka Kramvik hela vägen upp till Sundsvall. Och tillbaks, det var ju gött.
Kan man säga att en Ford Crown Victoria är oslagbart bekväm?
Nej, det kan man absolut inte göra.
Nästan löjlig komfort. Du har aldrig åkt så bekvämt som du åkte igår.
Ja, det har jag absolut. Jag har haft en Caprice HGV.
Ja, men det är samma typ av komfort.
Mm.
Det är en typ av komfort som man inte får i nya bilar, eller hur?
Nej, så är det nog kanske.
Sen blir det Laxå tur och retur snart. Mm. Och förmodligen även en blixtvisit i Gotland tur och retur.
Mm.
Det är mycket tur och retur.
Ja, men våren är också en härlig årstid att resa genom Sverige. Ja. Jag älskar att åka tåg. När vi åkte tåg ner till Öland. Den här
det var stor skillnad på Ölands Kalmarområdet och Sundsvallsområdet.
I hur långt våren har kommit,
ja.
Ja, absolut. Det är ett jävla långt land vi bor i.
Vad pratar vi om
egentligen? Jag vet inte. Har vi hälsat folk välkomna?
Jag tror det. Vi kör på. Ja. Du, apropå att blicka bakåt.
Mm, vad då apropå det?
Ja, men apropå att vi har åkt bekväma bilar. Så man inte, den typen av komfort man inte får idag.
Ja.
Vi gör ju ofta den här typen av liksom bakåtblickar på. Eller det är sällan vi är i nuet. Antingen så framtidsspanar vi eller så blir det nostalgiska tillbakablickar.
Ja, åtminstone här i podden.
Och på tal om just det så läste jag en amerikansk undersökning på temat vad som formar dig för livet.
Mm.
Det var ganska intressant.
Mm.
I det här specifika fallet så var det en djupdykning på temat varför vi, alltså amerikaner då, eftersom det var en amerikansk undersökning, blir besatta av exempelvis ett basketlag eller ett baseballlag som sen förföljer dem resten av livet. Eller att de till exempel blir demokrater eller republikaner hela livet.
Mm.
Och den enkla, onyanserade analysen, det är ju såklart att...
Krickanalysen?
Nej, den liksom lite så här slarviga analysen.
Ja.
Där kan man ju säga så här, men det är klart att föräldrarna och dess påverkan har den största liksom inverkan på ens egna intressen och så vidare.
Mm.
Men det intressanta med den här undersökningen, det var att just föräldrarna hade en ohyggligt liten påverkan.
Mm. Det är ju både skönt och skrämmande.
Ja, faktiskt.
Ja.
Men det var nämligen helt andra faktorer som kickade igång de avgörande valen och som sen blev personlighetsdrag.
Mm-hmm.
Och en annan viktig insikt i den undersökningen, det var att den dessutom var könssnedfördelad. Det var nämligen 90% högre sannolikhet att en kille formades till eller gjorde val i livet som han sen aldrig ändrade på. Alltså, jag älskar Lakers. Och så kommer det alltid bli, även om jag bor liksom i Michigan.
Mm.
Tjejer däremot kunde, enligt den här undersökningen, ändra sig löpande under hela livet.
Mm.
Alltså det är ju kanske ett mer positivt personlighetsdrag.
Var det skillnad på tjejer och killar?
Men, om man då börjar med när. Det kommer nyanseras.
Mm.
När i livet tror du att killar blir besatt av något för att sen aldrig släppa taget om det?
Jag tänker att det måste ju vara vid den tiden som man liksom, inte vet jag, 10-11-12 kanske.
Det är bra gissat. Ja. För det här är ett väldigt snävt fönster. Ja. Det är när killar är mellan 6-10 år gamla. Alltså ett 4-årsfönster.
Alltså är det 6-10?
6-10.
Okej.
Okay. Det är där som världsbilden för de här killarna delas in i viktiga och oviktiga saker.
Mm. Och på många sätt så är det där vi killar stannar resten av livet också.
Många gör det.
Ja.
Och tittar man specifikt på sport, nu är inte det här, det här är en kort upphäggning för det som komma skall.
Ja.
Men tittar man specifikt på sport så påverkas man ju såklart exempelvis om ens pappa är ett Red Sox-fan.
Mm.
Men återigen, för att det ska bli ett lag for life, alltså så här, jag är besatt av det här laget, jag är ett Arsenal-fan, eller jag, du vet sådär, då krävs det som de formulerar en extraordinär händelse. Det vill säga, om du är 6-10 år, till exempel 1981, när Los Angeles Dodgers vann över World Series då, över Yankees, då är sannolikheten att du ska bli Dodgers-fan resten av livet högre än om din farsa hejar på Red Sox.
För det blir en overload av känslor när man är i den där åldern, när man inte riktigt kan sila och hantera vad som händer.
Exakt, utan det blir bara... Och tittar vi ur ett europeiskt perspektiv, om man är född som oss 1972, då var ju vi 6 år 1978. Och då vann Argentina fotbolls-VM. Och 1982, 4 år senare när det var dags för VM igen, då var vi 10 år och då vann Italien. Så att om man är 72 och, vilket vi är inte är, men om man då är 72 och fotbollsintresserad, då är sannolikheten enormt mycket större att Argentina eller Italien är ens favoritlag genom hela livet.
Ja, det räcker inte jag relatera till det överhuvudtaget.
Nej, men jag tänker någon
där. Ja, säkert många.
Tittar man istället på politik i USA så tänker man ju så här, om ens föräldrar är demokrater så kommer du troligtvis vara demokrat hela livet, eller republikan om dina föräldrar är det. Samma sak med Sverige. Är dina päron sossar så kommer du bli sosse. Men så ligger det tydligen inte till. För att det är samma psykologiska triggers som är stora sporthändelser som Super Bowl eller VM eller NBA-finalerna. Men för de politiska preferenserna så handlar det om huruvida den sittande presidenten var populär eller inte populär när du var mellan 6-10 år. Till exempel 1984, då vann ju Reagan en jordskredsseger. Aldrig tidigare skådad jordskredsseger. Och fick förnyad mandatperiod. Det i sin tur innebar ju att killar mellan 6-10 år, alltså födda typ 77-78 och säg 82-83 däromkring, i mycket högre utsträckning blev republikaner. För att när de var 6-10 år och påverkbara, då var Reagan superpoppis.
Ja, ja, ja.
Så då var deras liksom mottaglighetströskel var mycket mer öppen liksom.
Jag gissar att du kommer komma till något bilspår här.
Ja, det är det. Livsspår. Ja. För vad hände sen? Jo, när de här killarna äntligen fick rösta, då satt Bill Clinton som president, vilket de inte alls gillade. För de blev ju republikaner känslomässigt när de var 6-10 år. Så att vid nästa tillfälle som gavs, vilket var i januari 2001, ja, då vann ju George W. Bush. Det är ju små marginaler i politik.
Ja. Liksom.
Men nu blev det här med ett lång inledning till min tanke. För det här är ändå väldigt intressant hur ens intressen i livet har formats. Jag tänker att du och jag och lyssnarna, eller låt säga alla människor, kan brytas ner i ett par huvudpunkter. Det vill säga ens persona. Och man kan ju liksom vara besatt av matlagning. Jag älskar eller jag älskar musik. Eller jag är sport, liksom, fanatiker. Jag älskar motorcykel. Eller jag älskar pengar. Vad fan som helst. Men låt oss säga att man bryter ner sin personlighet till 2-3 punkter. Alltså man gör det väldigt fyrkantigt. Om jag testar det här på mig själv, då gillar ju jag amerikanska bilar. Gärna full size 70-talare, gärna biljaktskompatibla bilar. Och sen älskar ju jag USA:s färg och form. Alltså östblockets antites. Tydliga, roliga färger. Cartoonigt, det gillar jag. Jag avskyr gråhet. För mig är grått och anonymt, det är liksom likställt med Sovjet. Och för mig kommer en Skoda alltid vara samma sak som en DKV. Det är öst och det kommer alltid bli öst. Jag avskyr det.
Mm.
Slutligen så är jag livrädd för djupt vatten. Alltså tanken på fartyg får mig helt svettig.
Mm.
Det här är jag i väldigt, väldigt grovt förenklade drag.
Mm. Och min granne hade ju vid den här tiden, mycket äldre granne än mig, han hade ju en huskvarna från 1978, kross. Och en duro som han kör. Och jag kan se mig själv stå där som en liten palt. Och se honom dra iväg på den där huskvarnan från 78. Han skulle upp till Jämmerdalen och köra. Och vad kör jag idag? Jag kör en scrambler som ser ut att vara ritad 1978.
Ja,
ah, ja.
Du går händelsen i förväg.
Ah, okay.
Men det är underbart. För att du bevisar tesen.
Mm.
Tittar jag då på vårat fönster inom situationstecken, det vill säga, vi är ju födda 1972, du och jag.
Mm.
Det innebär att vi var som allra mest receptiva mellan 1978 och 1982.
Mm.
Det vill säga när vi var 6-10 år gamla.
Mm.
Så om jag då plockar ut de enskilt största händelserna under de här 4 åren, nyhetsmässigt.
Aha, okej. Okay. Mm.
För du har ju helt rätt i att en jätteviktig aspekt, det var ju när grannen drog iväg på sin huskvarna.
Ja, ja, för det var ju en stor händelse när man var 6.
Ja, ja. Och jag tror alla människor kan pinpointa några sådana händelser. Mm. Och tänker man efter, ja då nog fan var du 6-10 år gammal när man satte de här minnena.
Mm.
Men tittar man nyhetsmässigt, för då tänker jag att det här var grejer som troligtvis fångade våran uppmärksamhet via public service.
Mm.
Eller saker som våra föräldrar pratade om samtidigt som de satt och rökte vid köksbordet.
Mm.
Då kanske man också hittar en röd tråd till våran personlighet. Så vad hände då komprimerat mellan 78 till 82?
Mm.
Jo, det var 6 stycken stora, stora fartygskatastrofer.
Ja.
Dels supertanken Omoco Cadiz som gick på grund utanför Frankrike och sen bröts den sönder i en storm och 210 000 ton olja rann ut. Ett tankfartyg lastat med 30 000 ton olja går på grund nära Sandhamn. Den grekiska tanken Eleni 5 kolliderar i dimma med ett franskt lastfartyg utanför Englands östkust och bryts mitt i tur.
Mm.
29 personer omkom då den här grekiska supertanken Andros Patria fattar eld utanför Spanien. 50 personer omkom då en fransk supertanker exploderar under lossning på Irland. Och 26 personer omkom då 2 supertankers kolliderar utanför Tobago. Den ena fattar eld och den andra bryts i 2 delar och sjunker.
Mm.
Min 6-7-åriga hjärna matades alltså under de här åren när jag var som mest receptiv med stora fartyg som bröt sig tu.
Mm.
Det här sitter fortfarande kvar under medvetna.
Mm.
Tittar vi vidare. Ett koreanskt trafikflygplan skjuts ner över sovjetiskt luftrum.
Mm.
Sjukt. Hemskt.
Ja.
Den sovjetiska ubåten U-137 går på grund utanför Karlskrona.
Var det så tid? När var det?
Det var väl
ja, det var
80-82.
Ja, just det.
Jag minns inte exakt. Den svenska försvaret får indikation på en främmande ubåt i Horsfjärden i Stockholms skärgård, vilket utlöser 4 veckors jakt och otroligt mycket massmedia.
Mm.
Jag har fortfarande sovjetmen från min barndom.
Mm.
Mer då. Under de här korta åren i Sverige, de här 4 åren då, så introduceras varusortimentet blåvitt i Sverige.
Mm.
Blåvitt var, för alla de som inte känner till det, ett varumärke för dagligvaror. Alltså, det var ju Kooperativa förbundet som hade då Konsumbutikerna som idag heter Coop. De bestämde sig då för att producera matvaror och dagligvaruvaror som skulle säljas i matbutiker. Mm. Men de skulle vara märkeslösa. Det innebar...
Ja, något jävla kommunist, tänk var det.
Det var fruktansvärt.
Ja, fast lite kul så här i backspegeln.
Inte någonstans.
Ja.
Det var liksom vita förpackningar och så stod det med blå text tandkräm.
Ja, det stod bara precis vad det innehöll.
Det bara vad det innehöll.
Ja. Jag kan gilla det på något sätt ändå. Det är lite roligt. Alltså, det känns lite... Ja, fortsätt.
Jag avskyr märkeslöshet.
Mm.
USA då?
Mm.
På den här tiden så matades man ju inte med så himla mycket nyheter från USA. Det var liksom... Vi hade inte den mediebevakningen.
Nej, inte nyheter, men samtidigt är det under den här perioden som USA bestämde sig för att ta över världen genom att fullkomligt dränka den med sin populärkultur.
Och det ska jag komma till.
Ah, ja.
Ja. Mm. Du är på exakt samma spår. Mm. Tittar man Ändå under de här korta 4 åren så händer det ovanligt mycket i USA nyhetsmässigt. Mm. Nummer 1 var att Una-bombaren satte skräck i USA.
Ja, just det.
Voyager 1 upptäckte Jupiters måne och det var även premiär för rymdfärjan Columbia.
Ja, just det.
Kärnreaktorn i Harrisburg havererar. Ja. Reagan blir president. John Lennon mördas i New York. Amerikanska ambassadpersonalen i Teheran hölls som gisslan i 444 dagar.
Ja.
Och Reagan utsätts också för ett misslyckat mordförsök.
Just det. Och JR också.
Ja.
I Dallas.
För det som händer där, det är ju att Dallas var ju premiär.
Ah, ja, ja, ja.
Om det var 78, ah, okay. Vad fan det var. Och på tal då om Dallas, vilka tv-serier blev vi, alltså om vi inte pratar populärkultur, vilka tv-serier såg vi mellan 78 till 82? Vilka tv-serier var tillgängliga i Sverige under de här korta åren?
Mm.
Jo, i slutet av 70-talet, då kunde vi ju se Baretta, Bröderna Cartwright, Cannon, Columbo, Dallas, Gänget och jag, Hulken, Kojak, Lilla huset på prärien, Löder, Familjen McCann, McCahan, MASH, Par i hjärter, Rockford tar över, Starsky & Hutch och Taxi.
Mm. Rockford tar över, vad är The Rockford Files?
Exakt. Ja. Och sen i början av 80-talet då kom ju 21 Jump Street, Airwolf, Alf,
yes.
Automan, Cagney och Lacey,
yes.
Cosby, Dynasty, Fame, Fem i familjen, Fragglarna, Gänget och jag, Knight Rider, Lagens änglar, Magnum, Modedockorna, En röst i natten, Simon & Simon, Spanarna på Hill Street och V.
Amen.
Ja.
Fy satan.
Så att min poäng är slutligen följande. När jag var 6-10 år gammal så blev jag matad med helt fantastiska bilar från USA. Samtidigt som Sovjet och djupa, stora, mörka hav satte skräck i oss, eller mig. TV-serierna och dess bilar och biljakter, det blev liksom ljuset i DDR-mörkret som Sverige befann sig i.
Ja, det är klockrent.
Och du då?
Ja.
Du sökte ju dig som ung vuxen till Tillskärarakademin.
Mm.
Då drömde du om att skapa kläder. Något som vi sen tillsammans förverkligade. Mm. Men fanns det några triggers till det här, tror du?
Ja, det antar jag.
Ja, för när du var 6 år gammal så hände det nämligen någonting.
Jaha.
Ja. Svenska statliga textilkoncernen Eiser drabbades nämligen hårt av billig import från lågprisländer. Och koncernledningen med stöd av Sveriges industriminister deklarerade att 2000 av 5000 anställda skulle bort. Det här dominerade nyheterna 1978. Och dina föräldrar pratade säkerligen om klädproduktion och arbetstillfällen. Och 25 år senare så har du och jag klädproduktion i Sydostasien.
Du stretchar det här nu.
Ja.
Jag tror jag kände det hade nog mer att göra med att jag tyckte om och...
Nej,
okay.
Det var bara för att textilkoncernen drabbades av billig import från lågpriset.
Så får det vara idag.
Senare i livet blir du besatt av löpning och springer en massa lopp, bland annat ultramaran på 9 mil.
Mm.
Men vad hände när du var 7 år gammal? Då hade Stockholm Marathon premiär.
Aha.
Det arrangerades för första gången med över 2000 deltagare. Det här var en jättehändelse. Visst är det åtminstone lite spännande det här. Det finns någonting i den här spaningen.
Ja, det gör det absolut. Även om du skohornade in några grejer på slutet här, känner jag. Men på det stora hela så tycker jag att det här var intressant.
Kuriosa är det här. Minns du för ett par avsnitt sedan när jag pratade om att man kunde köra in bilen till djuren på Kolmården?
Ja, just det.
Och hur jag hade supertydliga minnen av hur Kolmårdens bilar hade stora madrasserade stötfångare fram så att de kunde knuffa havererade bilar till säkerhet från de här djurhägnen.
Ja, du var lite osäker på vad det var, om det var en valp eller om det var en...
Exakt, jag minns bara jättestarkt vad det var, men jag minns inte vilken bilmodell det var. Så vad hände 1982 när jag var 10 år gammal och löjligt mottaglig? Jo, det var ju då som en 43-årig turist kliver ur sin bil på Kolmårdens djurpark och äts upp av lejonen.
Ja. Ja, du ser.
I rest my case.
Ja. Det finns något i det här, tror jag, som är... Jag vet inte vad, men något var det. Jag älskar ju sånt här, och tillbakablickar. Apropå luddiga iakttagelser.
Det här var ju faktiskt inte en luddig iakttagelse.
Nej, men... Tycker att det är kul med liknelser. Det vet du. Det är ju du med. Och igår när jag låg i sängen så kunde jag inte riktigt somna. Och då roade jag mig med att tänka på om olika bilmärken var personer, vilka personer de skulle vara då. Ah. Jag tänkte att det här kanske kunde vara något som...
Lite som
kunna...
hundar och hussar.
Ja, precis. Mm. Det här kanske något att avhandla i podden. Nu var det som sagt sent på kvällen som jag roade mig med det här. Och på kvällen så de här ganska fåniga tankarna, hjärnan fungerar inte riktigt som den ska sent på kvällen. Så därför tänkte jag att vi kanske ska ta oss an det här ihop och se om vi kommer fram till några nya svar.
Det finns ju de som har ett anteckningsblock liggandes bredvid sängen. Mm. Bara för att de ska kunna så här, och jag vaknade och hade en dröm, jag måste skriva ner den.
Ja.
Vilka jävla tramsiga anteckningar det måste vara i de där anteckningsblocken som ligger bredvid sängen.
Ja, det är nog låg procent på vad som upplevs som riktigt lika briljant på morgonen när man vaknar.
Exakt.
Ja. Ja. Ja, men så här tänker jag, om Volvo var en person, och det får ju vara en känd person då, för annars blir det här helt obegripligt för lyssnarna om vi skulle prata om bara folk som bara vi känner.
Ja.
Men om Volvo var en person, så skulle ju det behöva vara någon som inte sticker ut för mycket, men som är ändå är lite lyxig i all sin trista alldaglighet på något sätt.
Ja.
Så det jag kom fram till att om Volvo var en kändis, då skulle det vara Måns Zelmerlöw. För han ser ju bra ut på ett så här helt ofarligt och ganska mesigt sätt ju. Ja. Och han har ju varit med i Melodifestivalen och Let's Dance. Han har ju dessutom varit programledare för Allsång på Skansen. Och ju något svenskare än så finns ju inte. Och som om det inte vore nog så äger han ju dessutom ett gäng paddelbanor. Så när det kommer till en person som liksom personifierar min bild av vad det liksom absolut svenskaste som finns är, ja, varumärket Volvo då, då är ju han den perfekta personen, tänker jag.
Jag ska lite oväntat säga, jag älskar Måns Zelmerlöw.
Aha, men du älskar ju inte Volvo, så det är så att du inte håller med mig om det här.
Det är fristående. Jag tycker Måns Zelmerlöw... Jag vet
det var jävligt oväntat.
Ja, eller hur? Jag tycker när man ser honom nu på det här Masked Singer.
Ja, det har jag inte sett.
Nej.
Mm.
Han är ju jävligt rolig.
Mm.
Och verkar jävligt sympatisk.
Ja, sen det tror jag honom
med det här Strömstedt. Du vet, de åker runt och träffar andra par.
Mm.
Nu refererar jag bara till
Svensson TV.
Skitprogram.
Du får en inblick i ditt pulsa liv.
Ja,
Men han var ju så bra i Allsång på Skansen.
Jag tycker han är ett jävla sympatiskt. Jag gillar honom.
Ja, men han är Volvo.
Ja.
Ja. Sen vill jag göra det lite svårare för mig igår kväll. Och då började jag tänka på Opel. Och det tog ett tag när jag kom på någon. Men när jag väl gjorde det så bara kände jag att jag kom rätt mitt i prick.
Aha.
För om Opel var en människa så måste ju det naturligtvis vara en äldre person som inte på något sätt utstrålar någon form av passion eller eldighet. Istället behöver den här figuren vara liksom en pålitlig och förnuftig figur. Lite så här vederhäftig eller seriös utstrålning behöver den här personen ha.
Aha.
Och då kom jag på det. Den som bäst representerar Opel, om Opel hade varit en person, det är Angela Merkel.
Mm.
Eller hur?
Mm. Ska jag lite oväntat säga, jag älskar Angela Merkel.
Ja.
Nej, men hon ger jävla stabilt intryck. Fan vad hon har hållit ihop det där skitlandet.
Hon är som en Maud Olofsson 2.0.
Ja. Och kristen dessutom.
Är hon det?
Ja, men hon representerar ju kristna partiet.
Ja, just det.
Ja, gjorde. Men dåligt insatt i tysk parti. Det är kristna partiet.
Ja, men visst känns som väldigt mycket Opel.
Ja,
det känns bara... Hon känns inte så BMW eller Mercedes.
Vad mig anbelangar, då kan hon få regera Tyskland i all oändlighet.
Ja.
Lite som Queen Elizabeth.
Ja, men det är också för att Opel är ju ganska...
Ja, men det är lite konstigt. Alltså, Opel, tyskt. Och sen, ja, Angela Merkel, tysk.
Jo, men det kan ju inte vara en svensk som representerar Opel. Det är klart det måste vara en tysk person som representerar ett tyskt varumärke.
Aha, så du menar, skulle du välja en person så måste det vara en fransman?
Absolut så.
Jaha, ja. Du var ju väldigt luddig i din förklaring till det här segmentet.
Nej, det var du som inte som vanligt var koncentrerad nog för att ta in.
Jag måste ta del av ditt anteckningsblock som du har bredvid sängen.
Ja.
Det var jättekonstigt.
Nej, men det här sättet att tänka fick mig att direkt konstatera att det finns ju en annan politiker då som ganska bra skulle kunna representera ett bilmärke. Och det är ju Berlusconi. För det är väl inte helt fel att påstå att en bedagad och lite så här slimy man som åker in och ut från sjukhuset hela tiden, för det gör han ju nu, och som definitivt har liksom sina bästa år bakom sig. Skulle inte han gå och jämföra med Ferrari, tänker jag? Eller det är kanske orättvist mot Ferrari?
Ja, Ferrari är väl lite sportigare än en Berlusconi.
Ja, han är liksom... nej, det är sant. Det var inte så bra. Och dessutom så känns det som Berlusconi, han har ju aldrig haft en period där han liksom var en 250 GT.
Nej.
Han har ju förmodligen varit ganska värdelös under hela sitt liv. Så,
ja.
Så en bättre person kanske att representera Ferrari skulle kunna vara hon, Monica Bellucci. Hon är ju dessutom född 1964. Jag tänkte på apropå...
Vem är Monica Bellucci?
Den vackra skådespelerskan.
Mm-hmm.
Hon har dessutom åldrats lite för bra för att jämföras med Ferrari. De lever ju inte riktigt upp till...
Liksom, vad heter hon?
Monica Bellucci.
Jaha, hon.
Ja.
Nu ska jag lite otippat säga, älskar henne.
Ja, men det behöver kanske mer vara en italienare som har liksom varit potent och slagkraftig, men som idag känns mer desperat.
Ja.
Paolo Roberto kanske? Ja. Nej, han känns inte Ferrari. Ferrari är svårt. Marcello Mastroianni kanske? Eller jag vet inte fan. Vi får släppa Ferrari, tror jag.
Ja.
Ford då?
Ja.
Alltså amerikanska Ford.
Amerikanska Ford, ja.
Eftersom Fords slogan ju är Build Tough, så känner jag att det här måste ju vara en person som känns som han har valkar i händerna och lite så här Midwest aura, eller att han kommer från den amerikanska södern lite grann. Ja. För Ford känns ju inte som att det är en kvinna, eller hur?
Nej.
Jag tänkte först på Matthew McConaughey, men han är ju från Austin och han är lite för mycket så här skön gräsröka vibe för att vara Ford.
Ja.
Och Paul Newman, han är ju död. Annars känns ju han jävligt mycket Ford, tycker jag.
Ja.
Är det Clinton kanske?
Nej.
Nej, han är för gammal. Chuck Norris då? Det är lite Ford.
Nej, jag skulle ju snarare säga Kevin Costner.
Jag tänkte på Tom Hardy. Nej, han är ju britt.
Ja. Tycker att...
Jake Gyllenhaal är ju bra. Jarhead och Brokeback Mountain och Southpaw.
Ja.
Det är ju Ford.
Jag tycker att det här är jättesvagt alltså.
Säger du med din inledning och...
Ja, fortsätt. Ja. Det här, du kanske briljerar snart.
Tesla då?
Ja.
Tesla är väl Elon Musk på något sätt?
Ja, det går ju inte.
Nej.
Att tänka någon annan än...
Nej.
Det är därför det blev lite svagt.
Ja, men okej. Då jag ska avsluta då. Tänkte jag ett varumärke som inte finns längre. Ja. Det kan ju vara kul. Och som därför då måste representeras av någon som är död.
Ja.
Och då tänkte jag på Saab. Och du är ju inte lika förtjust i Saab som jag är. Men jag känner att Saab måste liksom representeras av en person som får mig att minnas det här härliga Sverige som jag växte upp i. Lite apropå det du pratade om i din knackiga inledning där.
Mm.
Det behöver ju vara någon som liksom har en karriär som är lite berg-och-dalbana.
Uh-huh.
Och för mig då finns det bara en person som liksom skulle kunna axla det här väldigt stolta varumärket Saab.
Uh-huh.
Och som dessutom hade sin storhetstid under de åren då Saab gick som bäst. Jag tänker såklart Johannes Brost.
Ja.
Ja, eller hur?
För mig är Saab mer en grupp.
Vad då, tänker du ABBA eller?
Nej, jag tänkte Aftershave Galenskaparna.
Vi släpper det här. Du var inte mottaglig för det här, kände jag.
Jo, det kanske kommer till mig senare,
ja.
under podden.
Ja.
När det bara klickar till och jag förstår briljansen
i det,
med det du presterade igår kväll.
Ja. Ska jag prata om veckans bil istället då?
Ja, men det tycker jag.
Ja. Det här vet jag att du kommer gå igång på.
Aha.
Jag är helt säker på det. Jag är övertygad om att du kommer vilja ha den här bilen. Om du hade haft en större plånbok så är det här en sån där typisk bil som du skulle ha i ditt liksom drömgarage. Din drömsamling av bilar som du skulle ha. Fast fram tills idag så tror jag inte att du känner till den här bilen. För veckans bil är nämligen en snutbil.
Va?
Ja, nu känner du att det bara snorvattnar inne till, va?
Ah,
Men det är inte vilken jävla trött Crown Vic som helst, utan det här är en japansk snutbil i en amerikansk kostym. Eller snarare en amerikansk bil i en japansk polisuniform, kanske man skulle säga.
Nu fattar jag ingenting.
Nej.
Men jag älskar det.
Ja, veckans bil är nämligen något så ovanligt som en 1973 års Mustang Mach 1 Toshigi High Speed Pursuit Division. Smaka på det igen. Mustang Mach 1 Toshigi High Speed Pursuit Division. Kolla här.
Oh jävlar. Oh.
Va?
Är det, har Japan köpt in...
Hold your horses, jag ska berätta.
Fan.
Tochigi, det är en liten stad som ligger, eller väl liten, men det är en stad som ligger några timmars bilväg norrut från Tokyo i Japan. Och mellan 1973 och 1984 så patrullerade den här amerikanska besten.
Ja, det var bara en bil?
Ja, ja. Ja, den patrullerade då Tochigis motorvägar på jakt efter liksom japanska fortkörare som eventuellt hade fått för sig att de kunde liksom bryta mot fartreglerna i sina små trimmade Celicor eller Datsun 280Z eller Fairlady som de hette i Japan då. Men en trimmad liten japansk Celica, det var liksom ingen match för en 429 Cobra 1 V8.
Men det här är, jag älskar det här så mycket. Så
det gillar du, va?
Förstå den snuten som blev till. Här är din bil.
Ja, när jag läste på om den här bilen så var det någon som beskrev den som en Dirty Harry in the land of the samurai. Vilket jag tyckte var en ganska snygg och bra beskrivning på den här bilen.
Verkligen.
Men den första frågan som dyker upp i ens huvud när man ser den här bilen, det är ju hur fan en amerikansk fullutrustad Mustang Mach-E blev en japansk snutbil. Dessutom blev den här bilen lite av en kändis i Japan vid den här tiden. Det här japanska leksaksföretaget AutoArt, de tillverkade till exempel en sån här, ett 18-modell av den här som man kunde köpa som leksaksbil. Uh-huh. Och den här polisbilen gick också att köpa, de gjorde barnböcker av den och serietidningar.
Ja, den blev liksom en cartoon.
Ja, lite så. Ja.
Jäklar.
Nej, men tydligen var det så här att Ford, de sålde och exporterade ett gäng mussar till Japan mellan 71 och 73. Och alla de här bilarna var dessutom fullutrustade. Sen byggdes de om för Japan då med orangea blinkers och kilometermätare istället för miles och så vidare. Mm. Och 1971 så exporterade man dessutom bara Cobra Jet Mach-E-tor. Men 72 då skickade man över både fastbacks och hardtops och cabbar. Och varför gjorde man då det här, kan man undra. Anledningen var att man ville inte sälja de här bilarna till japaner egentligen.
Kreti och pleti.
Nej, det var liksom inte den japanska marknaden som var intressant. Utan de man riktade sig mot, det var alla de här amerikanska soldaterna som var stationerade i Japan vid den här tiden.
Aha.
För i USA så hade ju oljekrisen slagit till. Och efterfrågan på muskelbilar där var ju mer eller mindre noll i början av 70-talet.
Aha.
Så därför försökte Ford hitta nya marknader att sälja iväg de här bilarna som de hade på lager. Då. Och det var som sagt inte då den japanska bilmarknaden som man var ute efter. Utan det var liksom alla jänkare som bodde i USA vid den här tiden som
Satan,
skulle köpa.
Var intressant.
Ja. Och modifikationerna som man behövde göra då på de här bilarna för att de skulle bli godkända i Japan, det gjordes av lite olika företag. Så om man mot förmodan skulle lyckas hitta någon av de här bilarna idag, så är de, chansen är ganska stor att de skiljer sig mycket åt. En del fick elantänder dit monterade och en del hade blinkers från Nissan Skyline med positionsljus från Ford Galaxy. Så att de är lite olika de här bilarna, vilket ju gör dem ännu mer unika. Och de skiljer sig ju dessutom ganska mycket från sina amerikanska syskon då. Men
ska vi kort berätta hur den ser ut?
Ja, det kanske vi ska göra.
Det är ju en Mach-E, och vad sa du, att det var en 73 eller hur?
Mm.
Och så är den då lackad i en tvåtons, du har en, liksom en fosdelning på mitten av midjan.
Ja.
Ner till är den svart och upp till är den vit.
Mm.
Och så står det massor av fräna tecken,
japanska tecken
på överdelen av dörren, som vi kan gissa att det står liksom Highway
Patrol
eller polis på japanska.
Ja.
Och sen mitt på taket så sitter en
stor saplan.
Röd saplan där.
Ja.
Men sen har den även liksom en liten dekor på främre delen av motorhuven mellan huvudlåsen, så går det liksom upp som en spets i mitten.
Och i mitten av grillen så sitter vad jag tror är det japanska polisens emblem.
Ja, istället för Ford-märket.
Sol, liksom. Ja.
Det här var riktigt.
Ja, det var riktigt fint. En del av de här bilarna kom ju sen hem då tillbaka till USA i samband med att liksom ägarnas tjänstgöring var slut då. Och sen så såldes de kanske vidare. Och det som ofta hände då var ju att den nya ägaren plockade bort de här blinkersarna och bytte mätare och så vidare. Så idag är det väldigt ovanligt att man hittar en sån här Mach-E som är japansk spesad fortfarande. Men jag sa ju att de här bilarna i första hand var tänkta att köpas av liksom de amerikanska soldaterna som tjänstgjorde i Japan då. Och så var det också. Men sen så fick då alltså polisen i Tochigi för sig att de ville ha en sån här bil för att jaga fortkörare med. Så då köpte man en bil. Och den här bilen, alltså den som du sitter på nu, den står tyvärr idag och samla damm i någon foyer på typ motsvarande Trafikverket i Tsushigi.
Ja, shame on them.
Ja, jag tyckte att det liksom...
Ovärdigt.
Ja, precis. Jag kände att det var liksom inte mer än rätt att vi behövde lyfta fram den här bilen och göra den till veckans bil den här veckan. Den där tyckte du om, va?
Jag älskade det. Men vet du vad det också blev?
Nej.
Det blev den perfekta bryggan.
Ja, det gillar du.
Till... dealen med hojen.
Aha.
Northbike. Dream it, live it.
Återigen så har jag hijackat ditt segment.
Ja,
och
härligt.
Tänkte nu prata om en hoj som är helt fantastisk. Och säkerligen finns det några som kommer bli lite överraskade och kanske lite upplysta.
Aha, ja.
Jag har ju, som alla vet, med risk för upprepning, ett intresse kring deckare och polisbilar. Men sen har jag ju ett periferiintresse, något smalare, något nördigare, nämligen polismotorcyklar. Självklart kommer jag inte prata om den svenska polisens gamla, men ändå balla BMW R87. Den är ju ikonisk och en hoj som jag gladeligen skulle köpa och bygga om. Men den här veckan tänkte jag prata om den ikoniska hojen som gjordes odödlig av LAPD och framförallt CHP, alltså California Highway Patrol. Men jag pratar inte om Harley Davidson. Faktum är att om man säger amerikansk polismotorcykel, då tänker ju nästan alla instinktivt på Harley Road King eller Electra Glide. Båda är otroligt snygga. Men ack, så osmidiga. Så pass icke-funktionella att polisen i USA till slut hade svårt att behålla dem eftersom de liksom de var tunga och klumpiga och dessutom så skenade servicekostnaderna och underhållet iväg och många polisdistrikt de behöll dem kanske främst av nostalgiska skäl. De liksom personifierade motorvägssnutarna som ville behålla sin aura av coolhet.
Jag kan gilla det tänket du sa, att man låter brandbilarna se gamla ut liksom, och likadant man vill helst att polisbilarna ska se ut, eller polismotorcyklarna ska se ut som de alltid har gjort.
Ja, liksom. Ja. Och lite samma sak som att polisen nu så använder ju Ford Crown Victoria superlänge, till och med efter att bilarna hade slutat tillverkas, trots att det fanns snabbare och bättre och billigare polisbilsalternativ. Men polis Harleys var helt enkelt imagemässigt snyggt, men till slut inte praktiskt försvarbart för de flesta polisdistrikten. Så vad gjorde då LAPD och California Highway Patrol? Jo, man började snegla på alternativ. Och det här snappades upp av Kawasaki. Och tidpunkten var ju helt perfekt. För 1974 så hade nämligen Kawasaki Motor Corporation USA satt upp en helt ny motorcykelfabrik i Lincoln, Nebraska.
Hade jag ingen aning om.
Nej. Och det här gjorde de för att tillgodose då den amerikanska marknaden med Kawasaki-hojar. Och en av de hojarna som de tillverkar här, det var Kawasaki KZ900.
Just det.
Och nu så satte sig då ledningen för Kawasaki USA tillsammans med en grupp poliser, som en fokusgrupp liksom.
Ja.
Och racingföraren Dan Gurney. Och tillsammans då så skulle de utarbeta planen för att tillverka den perfekta snuthojen. Den skulle vara snabb, lättkörd, smidig och funktionell. Dessutom skulle den väga betydligt mindre än en Harley. Men en sak fick man inte ändra på, och det var liksom coolhetsfaktorn. När man såg en MC-snut i backspegeln, då skulle man darra av rädsla. Lite samma sak som när Range Rover skulle ta fram nya generationen av den här Vogue'n. Och de vände sig till Range Rover Owners Group i England för att rådfråga dem om vad de ville ha. Om de skulle ta fram en ny bil. Och svaret de fick var ohyggligt enkelt att tolka. För de sa nämligen, ändra vad ni vill, utom utseendet. Och lite samma sak gällde det här för Kawasaki. De skulle ersätta Harley Davidson, men man kunde inte göra det med en ful motorcykel.
Nej, just det.
Hur som helst, hyggligt snabbt hade man nu 1977 arbetat fram Kawasaki KZ900 C2 Police. Och den hade Harley Pondus, men den visuella tyngdpunkten låg lite högre upp och hojen gick att lägga ner djupare i kurvorna, plus att den betecknas nästan som en racehoj i jämförelse med en Electra Glide. Och återigen, liknelsen när de bilburna snutarna bytte från Crown Victoria till nya generationen Charger Hemi Police Package. Det är liksom vad som natt och dag.
Ja.
MC-snutarna älskade den här Kawasaki-en direkt. Och den hade då djupt neddragna skärmar. Den hade punkteringssäkra specialdäck från Dunlop som stannade i fälgen även när de var tomma på luft. Den hade stora packväskor bak och en stor plastkåpa fram med integrerad vindruta och en blå och en röd varningssirener.
Ja, just det.
Ja.
Alltså kreti och pleti, 9 av 10 som ser den här tänker att det är en HD.
Ja.
De har ingen aning.
Nej.
Nej.
Och den här hojen var skräckinjagande och aerodynamisk.
Mm.
Och ganska snabbt så uppgraderade man den till 1000 kubik. Och sen lutade man sig tillbaka och tog emot ordrar och stående ovationer från polisdistrikt över hela USA. Från 1977 fram till 1997 så försåg Kawasaki USA-polisen med 65% av deras motorcyklar.
Mm-hmm. Oj.
Och efter 20 år i tjänst så var polisen ytterst ovillig att byta märke eller modell. Men det lurade en ny spelare i vassen.
Mm-hmm.
Den här gången från Tyskland.
Ja, tyskarna.
Jawohl. Vi ska göra en bättre motorcykel. Den ska vara snabbare, den ska vara bekvämare, säkrare och dubbelt så dyr.
Oj, ja,
dubbelt så dyr. Mm. Men BMW hade liksom proof of concept från resten av världen och kunde nu visa USA siffror på totalkostnader för vad en polismotorcykel kostade liksom från dop till pension.
Mm.
Och de här pensionerades ju efter drygt 5 år.
Mm.
Så även om en BMW var dubbelt så dyr som en Kawasaki, så sänkte man service- och underhållskostnaderna så pass mycket att det blev billigare och bättre att byta märke.
Mm.
Men det är en helt annan historia.
Mm. Och ganska tråkig historia.
Ja. Men jag älskar Kawasaki KZ1000 California Highway Patrol. Kolla när Mel Gibson kör den här i Dödligt vapen 3.
Ja.
Med krossad vindruta. Kolla när Nick Cage kör den här i Con Air.
Mm.
De är så jävla snygga.
Ah.
Och när den här flytande roboten i Terminator 2 när han kör den här.
Ah.
Den är så otroligt snygg.
Ja, ah, den är jävligt ball. Och som sagt, den andas ju nästan mer Harley Davidson än Harley Davidson själv. De har gjort det väldigt bra i formgivningen. Ja. Ah.
Det var
veckans hoj. Släpptes den där som en civil variant?
Det
tror jag inte.
KZ1000 fanns.
Jo, men med liksom i snut package.
Nej.
Fast, nej.
Inte mig veterligen.
Nej. Jättebra veckans hoj.
Vad härligt.
Snyggt.
Ja, tack.
Men du, innan vi är klara med veckans avsnitt av Dina med hojen så skulle jag vilja passa på att tipsa om en väldigt bra film som jag och min fru såg förra veckan och som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Filmen heter 1000 Miles Behind och handlar om allas värsta mardröm skulle man väl kunna säga. För den handlar om en man då som förlorar sin fru och dotter i en olycka. Och det här gör ju att han blir helt tillintetgjord av sorg. Alltså han går helt sönder inombords och lever liksom nästan som ett spöke i sitt hus och svarar varken i telefon eller när det ringer på dörren. Men så en dag så bestämmer han sig för att ta sin Ducati Scrambler Desert Sled och ge sig ut på vägarna och försöka komma över sin sorg på något sätt. Då.
Det är så förutsägbart att du sitter och kollar på den här filmen.
Ja, men jag vet. Men sen får vi följa honom då när han reser runt i Kalifornien och gör sitt bästa för att hitta tillbaks till livet då. Och han som har skrivit och regisserat den här filmen, han heter Nathan Wetherington. Och jag tror att det är hans långfilmsdebut. Och filmen utspelar sig då i och runt Kalifornien. Och den är ju förutom att vara en väldigt fin film också en väldigt, väldigt snygg film. Jag såg i eftertexterna att både Polar och Biltwell och Ducati och Iron Resin har varit med och sponsrat. Så om ni har lite koll på de här varumärkena så tror jag ni fattar stuket. Och jag tror även att ni fattar att jag som är en Stockholms hipsterjävel tycker att det här är väldigt, väldigt snyggt. Hur som helst då, det är en väldigt bra hojfilm.
Det är första gången på 20 år som du benämner dig själv som en Stockholmsjävel.
Ja, men just i det här fallet. Det här är också en film som är ganska lätt att sälja in till sin partner. Även om hon, eller hen ska man ju säga nu för tiden. Det här är en jättebra film som är lätt att sälja in till sin partner. Även om hen inte är så intresserad av motorcyklar. Så det är ett bra tips inför helgen.
Ja, det är en familj där alla dör. Den måste vi se och gråta tillsammans.
Ja, men det är en motorcykelfilm och liksom kärlek och så.
Jag förstår, det är min försäljning.
Ja. Min fru älskar sorgliga filmer. Det gör inte jag vanligtvis. Men den här var väldigt fin.
Ja, härligt.
Med det avslutar vi veckans Dilemma.
Ja! Du, för ett tag sedan så lanserade ju GM en helt ny logga.
Ja.
Helt otroligt ofattbart ful.
Ja, extremt ful.
Nästan som ett skämt.
Mm.
Tanken med den här nya ljusblå loggan var ju att signalera att GM var på väg mot en helt elektrisk framtid.
Mm.
Ruskigt vag koppling.
Mm.
Men loggan blev luggan.
Luggen.
Luggen blev så ful att vi inte ens orkade
prata om
det på podden. Det bara det blev liksom ovärdigt att nämna det.
Mm.
Man fick lite kräks i munnen och sen gick livet vidare.
Ja, trist bara.
Men nu är det dags igen. Och det är nämligen så att Peugeot har lanserat en ny logga.
Mm.
Alla kan ju se den här gamla Peugeot-loggan framför. Ett kromat Löwenbräu-lejon som sitter i grillen och gör så här med tassarna.
Ja.
Ja. Eller hur?
Att det ser ut också från, i profil som att tassarna sitter på magen.
Ja.
Ja, för de är lika långa.
Ja,
ja just det.
Men det är en helt okej logga.
Ja, ja, ja.
Jag kan till och med gilla den.
Absolut.
Och snyggt när den sitter där i grillen då.
Mm.
Men den nya loggan, vad är det då? Jo, då har Peugeot tagit fram en svart vapensköld med ett lejonhuvud och sen ordet Peugeot ovanför jättesmå bokstäver. Stort omöjligt att läsa om den är liksom för liten. Men framförallt, loggan ser exakt ut som något som skulle kunna sitta ovanför dörren på en ytterst shady rysk eller armensk bilfirma som ställer stulna Lambos eller Land Rovers. Ägaren tränar MMA dagligen och har en svindyr men alldeles för trång kostym från London. Så känns loggan. Nu finns det säkert någon personnörd som kommer att påtala, hörrni, det Peugeot faktiskt har gjort är att de har tagit sin gamla logga från 1960 och förnyat den. Och det stämmer. Men allt var inte bättre förr.
Nej, det ska gudarna veta. Det fast mycket, men inte i det här fallet. Nej, men vad fan, det där ser ju ut som... Ja, men typ så här som ett gäng lyxiranier som säljer BMWs med skruvade mätare. Typ.
Ja, det var typ exakt det jag sa.
Ja, fast men, ryssar och LMA. Ja,
ja. Nej, du bara förtydligar.
Ja, jag tyckte jag gjorde det en bättre liknelse.
Ja. Ja. Brilliant cars, eller liksom... Man vill inte säga Platinum och de här, för det finns ju sådana firmer, men, men det känns väldigt...
Det känns som en bilfirma där det luktar väldigt mycket parfym.
Ja. Fler bilmärken... Hemsk, den är hemsk, men fler bilmärken som har bytt sina logotyper nyligen är följande. Audi, ny logga.
Asså?
Volkswagen, ny logga.
Ja, just det.
Mini, ny logga.
Mm-hmm.
Kia, ny logga. Mm. Nissan, Toyota, Citroën, BMW... Och det intressanta
röd tråd här känns det som att du har hittat.
Det är en röd tråd det här. Det intressanta här är att alla har gjort exakt samma sak. Mm. Alla bilföretag går hand i hand och gör om sina logotyper.
Mm.
Det man gör det är att man fogar sig efter en designtrend som inte bara etablerar sig i bilsammanhang utan överallt. Man återgår nämligen till det som kallas för flat logos.
Mm-hmm.
Det vill säga svarta eller vita. Inget krom, inget 3D, inget trams.
Nej, det kan jag ju gilla.
Jag med.
Ja.
I stort sett alla bilmärken har ju, eller har haft, loggor som ser ut som en exklusivt kromat emblem.
Mm. Och det här skedde väl på 90-talet va?
Ja.
Många som ändrade loggor då. Från...
Exakt. Men man ser framför sig liksom en Jaguar. Ja, men då är den där kromade Jaguaren. Mm. Ja, men all Volvo, allihopa, alla ser likadant ut. Men nu, och det här, nu kommer liksom förklaringen. Nästan all kommunikation idag sker ju digitalt. Alltså via datorn eller via telefonen.
Mm.
Biltillverkarna trycker ju inte ens längre broschyrer. Allt är via nätet. Och i små banners eller i en liten mobilskärm så blir då en pytteliten kromad emblemlogga otydlig och ful.
Ja, just det.
Så tack vare de små formaten som vi jobbar med idag så återgår nästan alla stora varumärken, inte bara bilmärken, till förenklade, tydliga logotyper. Och jag kan ju, som du också sa, jag gillar ju det här.
Mm. Om det görs på rätt sätt.
Om det görs på rätt sätt. Make it simple. Peugeot har ju verkligen inte gjort det.
Nej.
Svart logga med pytteliten text.
Ja.
Skitdåligt. Men vilket företag har då lyckats allra bäst? En ny flat logo som är så bra att man nästan börjar tjura.
Mm.
Jag pratar om Burger King.
Just det, nu är det inte det något bilmärke, men ja, jag blir nästan gråtfärdig när jag tittar på den här nya, gamla loggan.
Ah.
Den är, jag är hungrig, jag blir hungrig.
Ja, men det är sjuka med den här loggan. Man har skapat alltså en helt ny logga som ligger otroligt nära originalloggan från 1969.
Ah.
Färgerna, typsnitten och illustrationerna är så löjligt retrosnygga att jag kommer överge, nu kanske det var 6 år sedan jag checkade på Donken.
Mm.
Jag kommer överge Donken. Jag kommer överge Max och till 100% stödja Burger King bara för att loggan är så snygg. Jag upplever att deras hamburgare blir godare för att de har en så snygg logga och grafisk profil nu.
Mm. Men har de bara ändrat loggan eller har de liksom...
Nej, det är ju alla typsnitt och små ikoner. Och
där har jag. Och nytt färgschema också.
Nytt färgschema som går i brunt, orange och rött och grönt.
Ja, men det här tappar ju in lite på det du sa, pratade om i början där. Det här är ju färgerna som var populära när vi var mellan 6 och 10 år. Ja. Hela det här formspråket och allting. Det är kanske därför vi går igång så in i helvete på det här.
Ja.
Mm.
Ja, det är så jävla bra.
Mums.
Mums för det babba.
Ja, riktigt, riktigt bra.
Ja.
Du, vi var ju på Öland också. Vi måste snacka lite om det. Vi är ju mitt uppe i våran serie av drömgarage som vi gör åt Bilsport och MC.
Det är väldigt roligt.
Det här blev mycket roligare. Jag tror det blev ett roligare projekt än vad vi hade förväntat oss. Och då hade vi ändå väldigt höga förväntningar på det. Men fan vad vi har kul när vi får åka runt och hälsa på folk som har otroliga garage.
Vi får träffa väldigt sköna och roliga människor.
Ja.
Och framförallt får vi mycket inspiration och det är kul att gå in i andras garage.
Ja, verkligen. Nu ska vi inte avslöja någonting om det här garaget som vi var och
varför inte det?
Nej, men det är liksom det är själva, du vet, om du tänker hur filmen kommer bli, det är liksom hela överraskningsmomentet är ju, det går liksom inte att, du skulle ju vilja spoila och berätta vad som händer.
Nej,
det ska vi absolut inte göra. Däremot ska vi uppmana alla att se den här filmen som släpps inom en snar framtid.
Men den frågan är, kan du stoppa mig?
Eftersom jag klipper på den så kan jag ju stoppa det väldigt enkelt.
Det är från taket så.
Nej, men precis.
Ja.
Ja. Och nästa vecka, vi fick ju klart, vi snackade ju med ett gäng hojkillar.
Uh-huh.
Så att nästa vecka så ska vi besöka ett hojgarage. Så att följ Bilsport MC i deras sociala medier och titta på de här filmerna. För det är oerhört inspirerande. Inte att just att vi är med.
Film 1 som vi filmade tidigare, den ligger ju ute på bilsportomc.se.
Ja, bilsportomc.se.
Under fliken drömgaraget.
Drömgaraget, ja, exakt.
Ner i botten där, och där ligger de filmerna. Men film nummer 2 från Öland kommer nog komma upp i väldigt, väldigt kort varsel.
Ja, det tror jag.
Det beror lite på Bilsport MCs webmaster.
Ja, just det.
Och hans... hur vidare han jobbar hemifrån och tar lite lugnt.
Ja. Eller man är på tårna.
Eller man är på tå.
Ja. Sen har vi ju fått ett uppdrag från Hansen Racing. Och det är ju det här att hitta och formulera vår och Hansens kärlek till hobbyn.
Ja.
Som du har pratat om i några avsnitt här.
Mm.
Alltså ord och...
Är det här avsnittet där vi gör liksom en rokad?
Ja, lite så. Ja, precis. Uh-huh. Nej, men vi ska ju då alltså hitta ord eller situationer och känslor som är liksom unika för hobbyn. I förra veckan så pratade du om färgerna. Visst var det, va? Ja, de färgerna som vi förknippar med gamla jänkare och kanske framförallt då 60-tals mopars var det vi pratade om. Men idag tänkte jag snacka om en annan grej som rör vår hobby, nämligen romantiken.
Romance.
Nu blir det romance här.
Bromance till och med kanske.
Ja, jag är inte så säker på att folk som gillar jänkebilar ser på sig själva som ovanligt romantiska. Men jag tror att även Hansen skulle nog gärna vilja hävda att det i den här kulturen finns en massa människor, eller det, hela den här kulturen faktiskt befolkas av en massa människor som nog faktiskt är mer romantiska än vad de själva kanske tror.
Ah.
För romantiken är ju enligt mig nostalgins syskon på något sätt. Och gillar man gamla jänkare så är man ju per automatik...
Vänta, säg det där. Det var ju väldigt fint sagt.
Ja, men romantiken är ju nostalgins syskon. Visst är det väl lite så? De är ju syskon med varandra.
Ah.
Och gillar man gamla jänkare, då är man ju per automatik jävligt nostalgisk ju.
Ah.
Det finns ju en tidsera som dessutom kallas för romantiken, och det var ju den som i början av 1800-talet. Och det var ju när man började ta avstånd ifrån det rationella och istället flydde in i känslornas värld. Mm. Och en liknande flykt från liksom dataåldern, den kan man ju se idag. Jag tror att våra gamla bilar är vårt sätt att liksom förlora oss i känslor som väcker nostalgiska och romantiska känslor till liv på ett sätt som får oss att må bra.
Jag älskar det här du säger nu.
Ja, för jag tänker det vi är inne i nu, det är lite grann på samma sätt som New Age-rörelsen, fast istället för liksom yogamattor då, så är det liksom hästkrafter som får oss att må bra på något sätt. Och bilarna är ju även, förutom att vara en produkt från en liksom enklare och kanske liksom barnsligare tid, även en sak som är förknippad med den rent fysiska romantiken. Mm-hmm. För raggarkulturen, den föddes ju delvis som ett resultat av att man på 50-talet bodde väldigt trångt i Sverige. Och då blev ju de här stora amerikanska bilarna ett ställe där ungdomarna kunde få vara för sig själva då. Lite som rullande fritidsgårdar, men som dessutom hade ett utrymme där bak som var väldigt mycket påminnande om en säng då, i form av de enorma baksätena då. Och även om det kanske är svårt för folk som inte gillar bilar att fatta det här som jag pratar om nu, så är det ju så med våra bilar att de väcker känslor som ligger ganska nära sensualitet och romantik. Mm. Visst är det så? Ja. Jag tror det ändå. Ja. Och nu kan vi väl ändå sluta oss till att just därför så är Hansen Racings kunder ofta romantiska av sig. Och är romantiker.
Ja, men, och någonstans i det här resonemanget så och tittar man specifikt då liksom på Hansens klick, vilket är ultra-amerikanska bilar, ingenting annat.
Ja.
Jag menar, det finns ju ingenting romantiskt med tyska bilar.
Inte riktigt på det sättet, tycker jag i alla fall.
Nej. Ja. Och sen, icke att förglömma, så är det ju så att Hansen har ju också sin tävling.
Ja, det glömde jag. Precis.
Som då är the most outstanding car.
Ja.
Och då ska man tagga alla bilbilder man lägger upp på Insta eller Facebook med hashtaggen Hansenvinnare. Så deltar man automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car! Där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se.
Bravo, bravo.
Du,
yes.
Jag tänkte göra en grej nu.
Mm-hmm.
Jag tänkte avliva ett djur, höll jag på att säga. Men det ska jag inte göra. Jag ska avliva en myt.
Ja.
Jag ska avliva en seglivad jävla myt som moparmuppar slänger sig med på hemma hos fester.
Oj då.
När bilar kommer på tal.
Det är alltid kul att tvåla till den här mopar-mackan. Ja,
kan man säga
för att de är så jävla nöjda.
Ja, men, kan man säga att mopar-folk har samma skeva självbild som veganer och crossfit-utövare? Alltså att man utan anledning alltid råkar beröra ämnen som gör att man får tillfälle att säga att man tränar crossfit.
Ja.
Eller jag är vegan.
Ja.
Eller jag samlar på Mopar.
Ja, absolut. Absolut. Självgoda jävlar.
Ja, men vi älskar dem också.
Ja.
Men myten som jag tänkte slakta idag, den handlar om bakvingen på 1969 års Charger Daytona 500 eller Plymouth Superbird. Alltså vi pratar om jättebakvingen som är högre än taket på bilen.
Ja.
Samma bilar hade ju även en otroligt ball men också otroligt ful noskon.
Ja, just det.
Men 1970 då satte Buddy Baker ett galet hastighetsrekord på NASCARs Alabama International Motor Speedway som idag heter Talladega Super Speedway.
Ja, just det.
Och här rattade han då en 69 års Charger Daytona med 88 på dörren.
Mm.
Bilen hade beteckningen DC93 och kom upp i 200,447 miles per hour, det vill säga 322 och en halv kilometer i timmen. Ingen annan hade tidigare kört så fort och det skulle dröja över ett år innan ytterligare en förare lyckades nå den magiska 200 miles per hour gränsen då.
Mm.
Men nu till vingen, för den här jättevingen dras då med en envis myt om att höjden på vingen handlade om NASCAR-reglementet som sa att man var tvungen att kunna öppna bagageluckan på tävlingsbilarna.
Ja.
Så att för att möjliggöra det här så placerade man vingen så pass högt att luckan skulle liksom gå fri under vingen.
Just det.
Och det här är ju såklart helt fel.
Mm.
För det hade ju varit mycket enklare att placera vingen på luckan istället för att bygga runt den. Så att säga. Nej, för det här handlar om att aerodynamiken på bilen gjorde att man ville komma åt det man kallar för clean air. Det vill säga luftströmmarna som var opåverkade av bilens form. Det vill säga sätter du en vinge långt ner, ja, då trycker den ner bilen utifrån luft som har passerat då front, huv, vindruta och tak som kommer ner. Så. Mm. Men placerade man den ovanför bilen, ja, då kom man upp i luftströmmar som var liksom opåverkade.
Mm.
Ren luft som då kunde trycka ner och stabilisera baken i 320 km i timmen. Och de här höga sidopanelerna som då håller upp den, de fungerade liksom som stabilisatorer som på ett flygplan.
Jaha.
Liksom vingspetsarna längt ut där. Så det var därför den var så hög. Det var bara för att komma upp ovanför bilen. Och just den här rekordbilen, den har en lite spännande historia. Då den började sitt liv som en pressbil, det är en helt vanlig Charger som motorjournalister fick köra och testa.
Mm.
Sen blev den stulen.
Jaha.
Återfunnen. Uppköpt av ett NASCAR-stall. Ombyggd. Rejsad. Rekordsatt.
Ja.
Pensionerad. Försvunnen.
Oj.
Återfunnen igen. Totalrenoverad. Såld. Och nu i maj ska den upp på Mecum Auction.
Åh, satan. Den kommer bli dyr.
Den här
kommer den bli dyrare än... Nej, det kommer den inte bli. Jag tänkte säga dyrare än Bullet Mustangen. Men den kommer ju vara
att där. Troligtvis inte. De här NASCAR-bilarna har ju inte tendens att inte bli sådär astronomiskt.
Ja, nej, men precis.
Men den här är ju, det är ändå den första 200 miles per hour bilen.
Ja. Hoppa, om vi kommer ihåg det så får vi väl kanske återkomma gällande vad priset på den där jäveln blev.
Mm.
För det är lite intressant.
Ja.
Den är väldigt fin.
Den är väldigt fin.
Mm. Ja,
då ska vi runda av.
Vi ska väl det.
Vi kan väl slänga ut att om man är sugen på att köpa en USA-bil så kan man ju köpa den hos Stefan Ernryd.
Mm, som just är en av de här personerna som vi precis pratade om.
Ja.
Det kan du ta av, Stefan.
Men han har ju då både nya och lätt begagnade pickisar och suvar och lite allt möjligt. Så det är bara att ringa 08 30 20 40 och hälsa från deal med bilen.
Yes.
Och han tar inbytesbilar. Och sen sist men inte minst så vill vi ju nämna Gasoline Magazine. Sveriges absolut bästa tidskrift om man gillar bilar och motorcyklar och luftkylt och V8 och fräna saker.
Mm.
Custom hot rods och allting.
Och hojar också, lite ibland.
Ja.
Det kanske du sa.
Ja, kanske det. Och går man in på deras Facebook och håller, så kan man hålla sig liksom ajour med hobbyn. Och framförallt så ska man hålla då utkik över Gasoline Car Show som vi tillsammans med Gasoline arrangerar.
Keep hope alive!
Keep hope fucking alive.
I alla fall gällande maj.
Ja.
Men den 25 september, hur som helst.
Så måste vi få till en träff. Så att i bästa fall två träffar, i sämsta fall en träff. Men skriv in det i kalendern redan nu.
Eller? Ja, gör det.
Hörrni.
Men det är sagt då.
Tack för att ni har lyssnat.
Trevlig helg på er allihopa.
Hej då!
Hej! That's the sound of the police. That's the sound of the police.